Idag är det söndagen den 31 juli 1988 och Wilhelm Monnier är på plats här i skolan för att berätta för oss om saker som hände i hans ungdom här i Lövstabruk.
Ja, vi får väl hälsa dig välkommen här till den här söndags eftermiddagen. Nu är det ju konsert i kyrkan klockan 7, så det har ju gått över 9 minuter, men du hinner säkert på
en kvarts timme,
alltså. Det blir väl ungefär lagom. Och då skulle du berätta om det från din barndom, alltså tidigt kring sekelskiftet. Berätta om föreningarna, om sångkören, om du talar om det, sångkörerna. Ja, just det. Du är verksamhet. Ja, du får köra igång på det där. Får du gå sitt där?
Jag hade tänkt lämna några minnesbilder över från tiden omkring 1908, då jag gick i skolan, alltså, till framåt 20-talet någon gång. Den tiden var Lövstabruk helt annorlunda till utseendet nu. Man kan säga att det var en stor idyll inne i de stora mörka skogarna. Och omgivningar till bruket, det var leende slåsterängar, ljusa ängar. Det som nu är risig buskskog och tetranskog, där det var slåsterängar, beteshagar, och det gjorde ett ljust intryck på samhället. Jag minns, det är mycket man minns, jag kan fatta det kort, för mitt så kallade ämne kväll är ju lite helt annat. Men något måste man i alla fall tala om, som man saknar framförallt. Jag tänker då på trädgården där hästarna går nu, som är nästan en vildmark på åren. Skulle Stenberg ha sett det, har han vänt sig i sin grav för att se att hans skapelse skulle förfalla så förskräckligt. Men så är det tidens gång. Jag tänker på trötta människor många gånger, de kunde gå in i den Strindbergska trädgården och njuta av det blomhav som fanns där då. Jag har ingen kritik mot trädgården som är nu. Den trädgård som jag vet, Strindbergs trädgård, var någonting helt annat. Det var blommor och återblommor. Och där kunde ju, åtminstone på söndagarna, många trötta lövstabor sitta och njuta av dessa blommor. Många tror inte att det var så, men så var det, och jag har upplevt den tiden. Jag sa att Lövsta var en idyll, men det var en idyll för arbete. Arbete och återarbete. Här arbetade alla. Man hörde dag och natt, hammarens dag, från det här verket. Man hörde innan den sprödare klang ifrån klensmedjorna. Och det var ett sjudande liv. På vintern och hösten, långa rader av kolkörare som helt enkelt belägrade hela bruket. Det var hundratal sådana. Men sommaren framförallt, det är den man minns bäst. Alla, tänk när alla hade kor efter den långa fegatan och kring. Och de skulle pösa sina skor i vall, som det hette. Jag har visserligen läst om en bok nyligen att de hade en lejd vårdare, men det finns inte verkligen, det hade ingen. Alla pösa sina kor själv till vall, alltså. Och då gällde att norra änden av bruket, de drev sina skor bortom kyrkogården och de andra bortåt skolan kring Nybron och så vidare. Och det korna kom snällt hem. Det var vid Fögatan då och instängd med fina staket och vindar. Jag har satt alla arbeta. Till och med pensionärer. Jag stod där med gamla, inslitna kvinnor med sina knotiga fingrar. De satt och stickade det hemgjorda, hårda ullgarnet. Det gick strumpor åt alldeles kolossalt. Smederna speciellt, de hade ju ofta långa strumpor på sig. Och de gamla gubbarna gnisslade med sina sågare så i bejbodarna. Ja, nu tror ni att det var bara arbete här. Men det fanns också något annat. Det fanns också en andlig syftning, vi kallade det så. Då hade man då först kyrkan. Och folk gick då ganska bra i kyrkan på den tiden. Men man får förlåta dem att många somnade vid den långa predikan. I en och en halv timme här på prästen, det var inte hårt för många, så man tröttade när de kom dit. Så det blev han, de var, jag kan säga så, Lövsta var, har aldrig varit någon bra grogrund för de religiösa förvillelser. Förvillelser var det ursäkt att säga, men det är mitt eget ord. Men då börjar så småningom komma andra impulser utifrån. Och då först var det frikyrkliga rörelser av olika kategorier. Som det givetvis hade samma lära med en helt annan tolkning av läraren. Det blev aldrig någon så kallad väckelse här. Men utikring i socknen, Lövsta socken alltså, fanns det inte mindre än 5 bönhus som jag förstås. Men här var det ett lite bönhus där uppe som Bodin till sist upplevt mark till, eller frit hem till en gång. Och den lilla församlingen, om jag kallar det så, det var en liten skara kanske på allra högst 10 personer. Och jag kan ju på en gång säga nu när vi lämnar dem att det fanns bland dem naturligtvis resligt folk. Jag vill bara nämna 2. Och det första var Hans Söderlund som bodde i Saxmarken. Han var en man som alla respekterade, både kulturister och religiösa och alla. Och så var det Hulda Jansson, den första som hade han telefon här i samhället. Första telefonister alltså. Jag kan gott nämna dem. Men om det gick dåligt för friförsamlingen så kom det snart en konkurrent. En konkurrent från Frälsningsarmén. Det kom alltså 2, jag tror det heter kadetter kanske var löst namn till det, vet jag inte. Men i alla fall, det kanske du kan utbilda, det var kadetter. De kom från bombhus alltså, utskickade från bombhus. Och de fick naturligtvis inte tillträde till bönhuset heller. Alltså samma guder gick ju inte. Utan de tänkte hyra ett rum på Bagarlindars hus. Det huset döpte snart om till Arken. Och om det gick dåligt för de frireligiösa med sitt stelbenta domedagspredikan så gick det bättre i början för de båda flickorna. Det var 2 flickor och de såg bra ut också. Och det är klart att det var en trogen del på karlarna. Ja, det var ingen lön. Det är klart, det är ju så. Så att det var... Det blev helt enkelt som säger en väckelse. Det var mycket folk i Arken. Och de våra flickorna var duktiga personer. De bodde i rummet som var dåliga eldstad. De fick smeta iväg från skogen, grovhuggen iväg från skogen mitt i vintern. Och hugga själv och elda. Ni förstår att det tyckte folk här att de måste i alla fall tjäna Gud på ett sätt, tänkte många. För de uppoffrade sig verkligen. Och de lovade ju inte så mycket helvete och skratt och lovade att spela himmel istället. och det ville folk ha alltså. Och allting hade gått bra kanske. Men det hade gått en tid så skulle de ordna ett friluftsmöte. Det var en vår. Ute på ett... ute i skogen, det var mycket stubbar att sitta på. Och det var mycket farligt. Och förväntan var stor. Det först var det musik och sång och elda upp sina skador. Och folk är skön villigt med enkla sånger. Men sen skulle folk vittna. Och det var deras fördärde. Då steg folk åt där. Jag kan väl inte säga denna namn, jag vet ju vilken det var, men jag kan nämna ett namn kanske. En kom och sa så här. Jag tänkte att jag har stulit kol i kolhuset, sa jag. Och elden är då. Och då suckade de och kved för det förstås. Och så kom en annan och sa, ja, jag har sett den och den. Och då stulit en planka i sågen. En bräda. Ja, det tyckte folk att det bara blir farligt här kanske. Vi kör allihop till sist. Men det var en som, ja det kom i sin själva klimax. Det kom en man upp och reste sig, det var medelålders man. Och jag önskar att jag kunde prata gammal uppländska, men det kan jag inte. Han sa så här i alla fall, djävulen var bra dum, sa han. Han skulle lära Jesus att äta sten, sa han. Så satt han sig. Ja. Då var mötet förlorat, då hade skrapparna, äcklar kom på sin sida. Det hjälpte inte att han försökte sjunga en sång till, det gick inte längre. Andakten var slut. Det var roligt bara då. Och mötet upplöstes helt enkelt att det var slut. De här båda kadetter är hemkallade, inte för den skull. De har inte gjort något fel. Och jag har ingenting kritik, säger jag, mot Frälsningsarméns överhuvudtaget. Men de hade väl tänt en eld så hastigt som inte kunde mästra elden. Den bräste för fort och för hastigt. Det brändes ner och för hastigt. Resterna sen som var kvar, de visade sig mycket snart att det var ingen verklig omvändelse. Utan det stars kort fortfarande och även praktiskt hade såg ut det där. Men den här mannen som hade ätit sten, han fick grida mycket för det där. Och de satt och slog upp sina matriksväskor så kunde säga åt den så här, akta dig så att du inte äter sten i bödbiten, och säga åt den. Och de hånade honom länge. Han var ju full vid vår ledare på 1920-talet, så det var... Men han så kunde inte... Han kunde inte ha fel på jaktdagarna för älg. Han kunde inte skilja på det som var lagligt och olagligt. Och det var inte så gott som han bodde. Han bodde på ett ställe där lösta marker skärs in i spjuk på marker. Hans stuga var låg till hälften på brukets mark, till hälften på Bodins mark. Och det är klart att han hade lite trit med sitt folk till grytan. Och ja, det var inte det, men det kan väl gå så i alla föreningar. Vi hade i alla fall uppträtt en tredje förening, ja, för länge sedan. Tänkte en stor konkurrent till dessa föreningar. Och det var den godhämta rörelsen då vid IGT alltså. Det hade väl för något par tiotal år sedan kommit till Sverige, till Göteborg för och strids över landet. Ganska hastigt. Så logen här har nummer 1556 tror jag. Ja. Det var många medlemmar som var de flesta på en gång till den. Återhämtarörelsen hade gjort ett nytt program. Och förr hade det stått i det att det skulle vara tro på den treenige guden. Men det hade tagits bort för några år sedan. Och nu var det neutralt alltså att vara med. Men att kärnan i förkunnelsen byggt på vissa religiösa motiv, det kan jag återkomma till någon. Allt nog, Många medlemmar kom dit. Det var en orden, en hemlig förening alltså. Men konstiga saker kanske. Nu talar jag kanske egen sak, jag har själv varit med, men jag talar om sanningen. Det var ju lösen och det var olika grader och det var bröder och systrar kallade varandra och skulle kalla varandra så. Och det var lite kanske som ni tycker vara barnsligt. Men under detta låg dock en inte bara att den ska vara nyttra, det var en slags skolning att göra bättre folk av dem. Det var verkligen en lika bra skola kanske som många frireligiösa hade. Samtidigt då började då cyklarna bli ganska allmänna här. Det är tiden då det värsta, första världskriget. Godtemperörelsen här då hade gått i och logen här hade kretsar ute kring mindre föreningar alltså. Och kretsen här hette Trohet och det fanns en för en då en avläggare i Karlholm, en för Skärtinge och en för Sandy i Västland och en för Dela i Västland. Och då blev det så, ungdomen, isoleringen bröts här kan man säga. Det kanske var ett mycket stort framsteg som Littresörelsen gjorde då. Då hade ungdomen någonting att åka till. Ni kan tänka att det fanns inga möjligheter, ingen dans eller någonting, bara en på midsommar. Annars fanns det ingen möjlighet att dansa någonstans. Nu cyklade ungdomarna framförallt till Karlholm, men även till Sandy och mycket sällan till Skärplinge, för det kom rätt nog att de höll inte bra sant till Skärplinge. Det är inte varför, men det har alltid varit så. Men det blev, jag tror att det blev roligt för ungdomen att röra på sig. Och samtidigt kunde man vara agitatorer för sin sak. Godtemperörelsen blev utsatt för mycket spott och spe. Och på grund av det här, som de trodde, konstiga idéerna som de hade, som kanske var konstiga, det är möjligt, jag kan inte hitta dem i det. Men det var en framstående författare, jag kan inte säga vilken, han sa om så här, skrev så här, att under finska kriget 1808, då bildades vad som heter Lotta Svärd-föreningen. Lotta Svärd var då en krögerska eller någonting, ganska tvivelaktig människa. Men Runeberg, han skrev så här i sina dikter, att något kunde hon skrattas åt, men mera hedras ändå. Och det kanske man kan säga det om IGT. Något kan man skratta åt, men mera hedras ändå. Jag kunde väl något säga om deras i budskap där. Att prästen var emot det är alldeles klart. Men det är konstigt att de som nu söker på det, många som söker på många som skulle säga fyllon också. Men från dem fanns det inga som helst motstånd som jag kan minnas. De kunde umgås kamratiskt, den ena var full och den andra var inte full. Men så skyllade han bakåt en friat, att fort en blev full så blev den anmäld för löftesbrott. Och sen skulle de då tillsätta en kommitté och uppsöka den brottsliga och återföra honom eller henne till rätta igen. Och det är klart att det kunde missbrukas, för det fanns de som gick ut och in så här i föreningen. Och det blev ju löjet förstås. Men jag kan sluta med att ta en del. Där man blev inskriven i en god templar-loge. Intagning heter det. Det var en mycket högtidlig ceremoni. Mycket sång och grejer. Och då det sista som den ordförande, den logetemplare förstås, den ordförande på rent svenska. Det sista han sa till dem som då hade givit löftes, sa han så här. Jag måste säga det rätt. Han sa så här: har vi alltid framför den gyllene regeln som hon var skriven med bokstäver av levande ljus. Allt vad det vill att andra få göra er, det gör ni och dem. Och det är ju rent hämtat ur Bibeln. Men samtidigt finns även den skriften, det finska konfutsenskriften, finns nästan samma skrift. Jag kunde också tillägga att jag läste det och bra många gånger och när det gällde unga. Ja, det hade jag inte gjort förstås. Så var tiden då. Det var nykterheten. Det bör vi förstå innan föreningar att det gäller någonting annat. Att lära dem att vara nykter när de var i gott och värld. Men att lära sig om någon annan. Ganska enkla saker i början. Men att tiden växte. Som heter Folkets hus, eller säga Folkets... Det heter folkhögskolekurser, som hade anordnat på vissa ställen i Uppsala län. Vi hade anslagit en del pengar till. Och det beslöt vi innan. Satte sig bindelse med dem, och den som ledde där var en idealist av Regnars vatten och en stor humorist också. 10-12 kanske stycken. Inte bara nykterhetsfolk, men det var vi som var. Att det skulle bli en sån där kurs, skulle bli urfattat. En vecka då kom Cederblad, som var historia och poesi och ja, all, hembygds, allt sådant som man kan sammankalla det med allmänt vetande. Det var inget, vi fick ingen stortalare på humoret. Och då skulle vi, han studerade, fick svara på frågor och så skulle vi komma ihåg det där till nästa gång. Då skulle vi försöka höra vad vi hade lärt och vi föresåg. Han var omtyckt. Ekonomius, men en liten kort knapp på det. Och han skulle då lära oss då i språk. Och hade just uppsatta tavlan. Ett par tre blad, det var ju billigt. Han till sig ett verb eller sats, bilda en sats eller allt anslagdäckte. Vi var i alla fall 17-18 års pojkar. En flicka var med. Vi kunde ju dåligt förstås. Och han gnodde och han gnodde och han gick alls år skallt. Men han trumfade in lite vett i skallen på oss alla. Skrivna blad. Som jag skulle studera till nästa gång. Har man inga ljushuvud precis. Så han var inte så vidare nöjd med oss, det kan säga. Men han nådde honom. Men hör. Sen kom en gammal man, en gammal lektor. Johan Sandler. Alltså han var far till Rickard Sandler som var utrikesminister i tro. Han kom klädd i den långrockan förstås. Imponerade oss. Sökningshandlingar och allt sånt där. Och deklarationer och allt så, det var olika vis till det. Vi fick deklarera på tavlan. Förstår ni inte, sa han, det går inte att skriva sig där. Men klart vi lärde oss en del. Det gjorde på dem som hade olika yrken, hur de skulle deklarera. Så. Då, en kvinna som har 3 barn och oäkta, så att säga. Alla krutnöjer. Hur ska hon deklarera så? Ja, det är förstås. Och efter andra lektionen så han gav... Vi var nästan rädda att hon var så gamla kara. Trots dessa enkla lärdomar som jag nyss sa. Hos många som inte har funnits här på platsen för. Just efter den där tiden. Och lärde sig förstå, uppskatta olika djup, och hade inga diktare. Det fick vi höra, det var ju sant och så. Det var sant, det fanns då. Men direkt till när kursen var avslutad. Och anslagslös stuga som är där. Och han var ju han skrev dikter som folk här kunde förstå. Till exempel när han kom till Sälsjön där, stugan, hösten, vill jag vilja. Så att det var nästan vintern. Han skrev på ett sådant sätt att folk kände igen sig och sånt där kände vi. Och jag tillåter mig läsa upp den dikten och göra att det är här. Här är vinterlandet, bländande vittkott, ly och le. Här är ro och tyst, lyssnat, långt från all farodens te. Krönt och mäktig skriver älgen på närmast, bland hagen, stenar och block. Tjäderns vingslagan kvittrar titornas flock. Som rubiner blänkan sjunker sakta i kvällsblå strand. Timmer forans klock, drömmens rike, eller aningens land. Medan stugans lörja reglar väl för vindarnas äventyr. Julas ålder, medan snöstormen yr. Och där jag sitt räven, jag sitt himmelkören och allting. Folket, vi var inte kunde förstå var att han, tur man kunde bo så enkelt som värna ett ord. De bodde mitt